Du lyssnar på Operation Brandvägg av Andy McNab, i översättning av Gösta Zetterlund, uppläst av mig, Mats Eklund. Kapitel 1. Helsingfors. Måndagen den 6 december 1999. Ryssarna menade allvar. Sergej sa att ifall saker och ting inte gick enligt planerna kunde jag skatta mig lycklig om jag blev nedskjuten på fläcken i hotellets lobby. Men om de tog mig till fånga skulle de föra mig till någon enslig plats och snitta upp magen på mig. Sen skulle de dra ut tarmarna på bröstet likt nyfångade ålar under en halvtimme eller så som det skulle ta för mig att dö. Det var sånt som hände, förklarade han, när man jävlades med de ledande männen i den ryska maffian. Men jag hade inget val. Jag var i desperat behov av pengarna. Vad heter du nu igen, Sergej, sa jag och gjorde en gest som om jag snittade upp magen på någon. Med blicken riktad rakt fram gav han mig ett snabbt, dystert småleende och muttrade. Vikingens hämnd. Klockan var några minuter i 7 på kvällen och det hade redan varit mörkt i 3,5 timme. Temperaturen hade legat ett bra stycke under nollpunkten hela dagen. Det hade inte kommit någon snö på ett tag, men det fanns fortfarande gott om den varan där ute. Upplogad i höga vallar vid trottoarkanterna och på vägrenarna. Vi hade suttit mycket stilla i nästan en timme. Fram till att jag just hade ställt min fråga hade vår andhämtning varit de enda rörelser som syns hos oss. Vi stod parkerade 2 kvarter från Hotel Intercontinental och utnyttjade skuggorna mellan gatlyktorna till att dölja vår närvaro i den smutsiga svarta Nissan-jeepen. Baksätena var nerfällda till en platt lastyta. Det skulle underlätta för mig att vräka in målpersonen medan jag hade armarna om honom i ett brottargrepp för att hålla honom kvar. Jeepen var befriad från alla spår efter oss. Alla fingeravtryck var borttorkade och bilen var tom med undantag av en akutväska som låg på de nerfällda sätena. Vår man måste levereras levande på andra sidan gränsen. Och ett par lite dropp skulle kanske komma väl till pass om den här grejen plötsligt spårade ur. Just nu innehöll operationen avgjort alla ingredienser för att göra det. Jag kom på mig med att önska att det inte skulle bli jag som behövde droppet. Det var ett tag sedan jag hade känt behov av att som förberedelse sätta in en kanyl för att snabbare kunna ta emot dropp eller blod efter en skottskada. Men den här dagen hade jag haft mina aningar på den punkten. Jag hade tagit med mig en kateter från England och den var instucken i en ven på vänstra underarmen, fäst med plåster och skyddad av en bit tubgas. Katetens nål och kammare innehöll antikoaguleringsmedel för att inte blodet som fyllde den skulle levra sig. Dropp är inte lika bra som plasma när det gäller att ersätta förlorat blod. Det är bara en saltlösning. Men jag ville inte ha något som var plasmabaserat. Den ryska kvalitetskontrollen på blodgivarcentralerna var ett skämt. Och när jag återvände hem var det pengar jag ville ha med mig, inte HIV. Jag hade tillbringat tillräckligt mycket tid i Afrika med att inte behandla andra skottsår på grund av infektionsrisken. Och jag tänkte inte ge mig på det nu. Vi satt vända mot Mannerheimvägen som gick 200 meter nedanför sluttningen från oss räknat. Den utgjorde huvudstråket in till centrum. Bara en kvarts promenad åt höger. Längs den rann en konstant ström av långsam, laglydig trafik på vardera sidan om spårvagnsspåren. Där vi befann oss var det som i en annan värld. Låga hyreshus kantade den tysta gatan. Och julljusstakarnas pyramid av glittrande ljuspunkter gnistrade i så gott som vartenda fönster. Folk passerade förbi, nertyngda av paket som fyllde stora papperskassar, prydda med tomtar och stjärnor. Ingen lade märke till oss där alla var på väg hem till sina prydliga lägenheter. De var fullt upptagna med att hålla balansen på de ishala trottoarerna, medan de med nerböjda huvuden kämpade mot vinden som tjöt runt jeepen. Motorn hade varit avstängd under hela den tid vi hade väntat och det var som att sitta i ett kylskåp. Andedräkten stod som ett moln omkring oss. Jag fortsatte att se för mitt inre huvud.